Läsning ur profeten Daniels bok. På den tiden ska Mikael träda fram, den store änglafursten, han som beskyddar ditt folk. Det blir en tid av betryck som aldrig förr, från det att folket föddes och in till den tiden. Men nu ska ditt folk bli räddat, alla som är skrivna i boken. Många av dem som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till skam och evigt fasa. Det som nått insikt ska lysa som det ljusa himlavalvet. Det som fört många till rättfärdighet ska stråla som stjärnorna, alltid och evigt. Så lyder Herrens ord.
Läsning ur Hebreerbrevet. Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltid gång på gång fram samma offer som ändå aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat den som blir helgade. Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer. Så lyder Herrens ord.
Herren vare med er. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus. Vid den tiden sa Jesus till sina lärjungar: i de dagarna efter all denna nöd ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända, att han är nära utanför dörren. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så lyder Herrens evangelium.
För den här församlingen är inte bara trist novemberväder och förskräckliga rubriker i tidningen. Till och med läsningen som vi fick höra verkar ha ett någorlunda mörkt tonläge. Dags att plocka fram trons ljuset, tyckte jag. Och prata om ett ämne som dyker upp i den första läsningen ur profeten Daniels bok, nämligen om änglarna. Tror vi på änglarna? Finns de? Vad är deras syfte? När jag fick läsa en läsning ur Danielboken påminnes jag om en tavla som jag fick se för många år sedan. Det framställde ängeln Mikael som nämndes i läsningen. Det framställdes honom som ljusets ängel förstås. En stor kraftfull gestalt som nästan tog in hela bilden. Och nedanpå honom fanns mörkrets änglet. Kanske Leviathan. Och de två änglarna verkade vara i strid med varandra. Det var faktiskt en skrämmande bild. En bild där man fick se och fick uppleva ljusets kamp mot mörkret, det goda mot det onda. En dramatisk apokalyptisk kamp med oviss utgång. Och när man tänker i sådana termer, då är det lätt att få idén allt det som vi upplever i form av krig eller konflikten verkar vara baksidan av den här stora konflikten mellan ljuset och mörkret. Så där församlingen, jag vill inte bestrida att det finns någon konflikt mellan ljuset och mörkret. Kanske till och med i vår församling. Varje gång där vi tappar en församlingsmedlem, lämnar in sin utredesblankett, då blir det lite mörkare i vår värld. Men den här bilden av änglarna som strider mot varandra, den tillhör mytens rike, men knappast trons sanning och framför allt inte Bibelns budskap. Och det sägs också tydligt mellan raderna i Daniels boken vad är syftet med Mikaels uppträdande. Att beskydda Guds folk, att rädda dem, att vakna dem som sover. Så om den här bilden mellan ljus och mörkret är inte någonting som är kännetecknat för en tro om änglarna, vad är syftet då? Gregor den store har hållit en predikan om änglarna. Och han skriver där i en enda mening, vad är i och för sig poängen med änglarna? Då skriver han, de är änglarna bara när det ett budskap förkunnas genom dem. De är änglarna bara när det ett budskap förkunnas genom dem. Änglarna finns för att förkunna ett budskap. De är budbärare. Och bara på grund av detta finns de. Frågan är, varför skulle det vara nödvändigt? Det finns ett teologiskt skäl för detta. Och skälen är att Gud är någonting som ligger bortom allt vi kan tänka oss. Och ibland får jag känslan att vi tänker alldeles för mycket mänskligt av Gud. Självklart, Gud har blivit människan. Men han är så pass mycket mer än människan. Självklart betecknar vi Gud som vår far. Men när vi säger det, så menar vi inte en gammal gubbe som sitter med en stor vit check på en tron i himlen. Utan då betecknar vi en funktion. Gud är så som en far. Vi vet inte hur Gud är. Han är alldeles för stort för oss för att kunna begripa. Och därför är det väldigt vettigt, nödvändigt, att det finns väsen som bär hans budskap till oss. Som är bron mellan honom och oss. Vad är det för ett budskap som änglarna bär till oss? Det främsta exempel är förstås Maria. Det berättas i Lukas evangeliet hur ängeln Gabriel kommer fram till henne. Och vad är då det första budskapet han säger till henne? Välsignat du högt benådade. Maria under den tiden, en flickan från kanske 15 år. Vi vet inte ens om hon kunde skriva och läsa. Faktiskt wurde det ovanligt för en flicka i den åldern att få möjlighet att kunna skriva och läsa. Den längsta resan under sitt liv har hon nog gjort någon gång till Jerusalem. Annars lever hon i en ytterst begränsad värld. I en liten stad som hon knappast lämnat. Dagens rutiner präglas av Anbete, av Sjukdom, av Olycka. Och i denna värld inträder ängeln och säger, du är full av nåd. Och sen fortsätter det, Herren är med dig. Så innan ängeln kommer med något budskap som innehåller ett krav, någonting hon ska göra, är det först tilltal. Du är full av nåd, Herren är med dig. Gregor den store har i sin predikan om änglarna en väldigt fin tanke. Där han skriver: när de änglarna kommer till oss för att utföra ett uppdrag, får de av oss ett namn med tanke på uppdrag. Alltså änglen kommer fram, förmedlar ett budskap, och det är vi som inträder i en dialog med honom. Det är ängeln Gabriel som kommer till Maria. Gabriel kan översättas med Guds kraft. Så för församlingen, det vore intressant att fundera om, var och en av oss, vilket budskap skulle vi nog få ta emot, var och en av oss, om vi skulle bemötas av en ängel. Vad skulle han säga till oss? Det handlar inte om att konstruera ett budskap. Det handlar inte om nu att vi hör det som vi gärna ville höra. Utan frågan är: vad är det som en ängel skulle säga till mig? Guds budskap till mig. Det kanske är inte ens ord han använder. Kanske han kommer bara och lägger sin finger på mina läppar och säger: kära någon, kan du i dina böner någon gång vara tyst? Eller måste det vara hela tiden du som pratar, och kan det inte vara någon också att Gud har någonting att säga? Eller han lägger fingrarna i öronen och säger: dessa öron ska du använda när du ber. Vilket budskap skulle vi få ta emot av en ängel? Vad skulle han säga till oss? Och vilket namn skulle vi ge denna ängel? Om vi tänker så på änglarna, då får vi gärna bemöta dem med våra förebönor. Det är inte alls heresi. Amen.